Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Kära lyssnare, välkommen till Vasapodden avsnitt 90. Och ni som kan Vasaloppet, vilket jag förmodar att de flesta gör som lyssnar på den här podden, vet ju att siffran 90, den är ju lite speciell. Men det finns ju också de som påstår att Vasaloppet är 91 kilometer, i vart fall om man startar i de här lite bakre lederna. Eller är det 89 kilometer för täten, Järnberg? Har du hört den här
diskussionen? Ja, men jag kommer inte ihåg riktigt nu. Det var ju en timme om man gick ideallinje eller inte också.
Just det, just det. En annan sak som jag har hört är att om man åker alla spår på startgärdet fram och tillbaka så har man 90 kilometer.
Ja, det är lite häftigt faktiskt.
Men hur långt kommer man om man ska göra samma på Gisärska som för övrigt blev årets arrangemang i skiklassen?
Ja, det var lite roligt faktiskt. Undrar om det har att göra med att där, alltså, du var ju väldigt nöjd med Magnus Östjobb där, att i efterhand när de som har åkt faktiskt har röstat fram det här då, att det är mycket fina bilder därifrån, så man får en god känsla när man tittar efter.
Ja. Bilden på mig är ju också från Gisärska där. Det kan ju vara den också som ligger till grund.
Ja, just det, den. Ja. 90, det är också året då bönan Anton Karlsson föddes, Marcus Johansson föddes och Andreas Nygaard föddes.
Just det. Tre starka Ski Classics namn.
Ja.
Som såg dagens ljus 1990. Kommer du ihåg i huvudet vem som... Nej, fan, Vasan blev inställd 90, va?
Ja, du ser, det är mycket med 90.
Eller snuvar vi någon Ottosson-seger nu kanske? Kanske var inställd.
Ja, vi ska kolla upp det.
Vi får göra en snabb research där. Men 90, såklart, ett speciell siffra när vi snackar Vasaloppet. 90 kilometer långt, världens längsta skidtävling. I alla fall innan Nordenskjöld.
90 ställdes det in, ja. 1932 och 90.
Ja, det för oss tillbaka till podden här. För vi lever ju i en tid då det mesta ställs in.
Ja,
och vi har väl också fått ställt in lite grann vad vi har tänkt göra i de här dagarna, Järnberg.
Ja, vi började med att ställa in tre tävlingar, så det vart ju lite sådär. Och så sen fick vi ställa, skulle vi ha en avslutning nu då, lite sponsorer och så var tanken. Men det fick vi ställas in också när det i rådande omständigheter rekommenderas att inte resa och flytta sig, så då får vi också hänga på där då.
Så våran idé om att köra en Vasapodd med teamet där, den fick vi ställa in. Men Vasapodden, den ställer ju upp också. Vi är ju på plats här idag för att göra som många andra väljer att göra i de här tiderna. Lite throwback, lite tillbakablickar, lite nostalgi. Det är ingen fotbollskrönika eller idrottskrönika som SVT rullar stenhårt nu. Men däremot så ska jag få en liten ego-boost här och kliva ut i rampljuset och rulla en podcast som jag själv spelade in för bra precis 6 år sedan faktiskt. Och den här gjorde jag då av den anledningen att jag valde att sluta med skidåkningen. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som låg bakom där, men jag tror någonstans att man ville få liksom ett tydligt slut.
Ja,
för sin egen skull. Liksom, att nu sammanfattar vi, nu är det liksom punkt.
Jag kommer ihåg när du skickade den här till mig. På den tiden var vi ju inte poddare så att säga. Så då la vi upp den på en hemsida någonstans. Och jag kommer ihåg att skicka den till mig någonstans. Gå in och lyssna på den. Så då låg jag på golvet. Och jag gjorde det mycket förr i tiden när jag tittade på tv. Låg jag på golvet och tittade på Champions League och lyssnade igenom denna podd det här 2014. Då. Måste jag vara i kvartsfinalen eller något liknande. Jag låg och tittade på det då.
Törs man säga att jag var lite före min tid som poddare där? 2014 var det inte så många som hade med podcast.
Det var väl inte det, va? Det var det nog. Och den fick väl aldrig, det här är väl första gången den kommer ut i det här poddrummet så att säga, va?
Ja, exakt. Den har legat på lite lösa kanaler och sånt där, tror jag. Men det var väldigt mycket kärlek kopplat till den där. Den är ju lite personlig och den är lite annorlunda än vad Vasapodden är. Den är mycket, det är lite musik och det är lite...
Ja,
det är framförallt så är det ju historier ifrån... Från en svunnen tid känns det som nu då. 6 år sedan här alltså.
Gillar man Lars Ljung så ska man liksom, gillar man inte det, då kan man väl stänga av den nu.
Ja, lite så är det kanske. Eller så börjar man gilla mig.
Ja, det kan man göra också.
Jag har fått en felaktig bild, eller en rättvis bild. Jag vet inte.
Ja, precis. Ja, lyssna på den. Den här kommer att ha, hur lång är den?
Ja, den är en dryg timme tror jag.
En timme.
Eller om den är 59 minuter. 57 minuter. Ja, skitsamma. Det är en klassisk Vasapoddslängd på den här tror jag.
1,57. En podd som är 57 minuter.
Ja, precis så. Ja, det blir ju helt lysande. Vi kommer tillbaka med Vasapodden, såklart. Vi kör på här nu, så gott det går, så gott vi kan.
Ja, det är det som är bra i poddformatet, att vi kan ju gneta på. Vi är ju inne, som jag alltid säger, men det är ju en intressant tid nu så att säga. Och,
det är alltid en spännande tid i din värld.
Ja, det är tyvärr spännande det. År då, alltså. Nej, så är det, så att den kommer ju, får vi kanske lägga lite där, men vi kanske skulle kunna lagt ut på en Instagram här och fråga vad folk vill höra i vår lite grann faktiskt.
Ja, vi skulle kunna ha en liten frågepodd igen, det var länge sedan. Och sen så har vi lite andra projekt också på gång i våra sociala kanaler som rimmar väldigt bra med karantän.
Ja, det här
är spännande grejer.
Faktiskt, så att det det
kommer bli... ska vi släppa igång podden här? Och när vi kommer in i den här, det är faktiskt lite roligt. Då kommer vi raka vägen in i, återigen, firma Ljung och Järnberg från Bruksvallarna för... Ja, det är inte bara 6 år sedan, det är kanske 16 år sedan. Det är väldigt länge sedan i alla fall. Så det blir ju en touch av Vasaloppet på en gång här när vi drar igång. Ja. Men vi får interaktivt, eller vi får liksom tacka för att ni har klickat in det och hoppas att ni gillar det här. Så får du avsluta som du brukar göra, fast du får inleda den här gången. Och avsluta inledningen så att säga.
Ja, tack och bock och lyssna nu och ha en trevlig timme, så ses vi om en vecka typ igen. Hör sig.
Eller hörs i alla fall. Det är ju,
man får ses gör vi väl sen. Vi hörs. Hej.
Vi hörs.
Tack och bock.
Vasapodden.
De är magiska.
Nu ska ni få höra en sann historia. Det var en ljummen vårkväll i hotell Bruksvallslidens gillestuga. Året var 2002. Min gode vän och ständiga kompanjon i skidspåret Anton Järnberg stod smånervös med ett papper i ena handen och en penna i den andra. En grabb som ska fråga sin stora idol om en autograf. Ja, ni vet, den typen av förväntansfull nervositet. För 5 meter framför Anton och mig sitter han med ryggen vänd mot oss, hukad över bardisken. Världs- och olympiamästaren Tor Arne Hetland. När Anton samlar tillräckligt med mod så går han fram. Han knackar Tor Arne på axeln och lite försynt sträcker han fram papper och penna och säger med en lätt förhoppning i rösten: skulle jag kunna få din autograf? Tor Arne tar pappret och visst får Anton sin efterlängtade signatur. Och inte nog med det, utan ovanför sin namnteckning så lämnar olympiamästaren 3 välvalda ord. Inte lycka till Anton, full fart framåt eller go for gold. Nej, på lappen så står det: stick din kuk, Tor Arne Hetland. Nästan 10 år senare så sitter jag i Valsenales, en otroligt vacker alpby i norra Italien. Återigen är en bardisk med i bilden. Den här gången sitter jag längst in i hörnet och på min vänstra sida sitter, ja just det, Tor Arne Hetland. Han kollar med en tom men ändå intensiv blick, så det är bara som Hetland kan göra. Han ser mig i ögonen och så säger han: jag tycker du ska sluta och satsa med skidor. Varför gör du det där egentligen? Alltså, du kommer ju aldrig vinna OS eller VM-guld. Lite chockad över den brutala ärligheten Hetland än en gång visat prov på, så svarar jag någonting i stil med att jag känner väl att jag har mer att ge. Jag har inte fått ut allt jag har i kroppen. Jag är inte riktigt nöjd än. Nöjd, säger Hetland. När blir du nöjd? Om du blir 25 på Vasaloppet, ja då lovar jag dig att du vill bli topp 20 nästa år. Och topp 10 året efter det. Vinner du SM så kommer du inte vara nöjd förrän du vinner VM. Som senare kommer ge dig cravings efter att vinna ett OS-guld. Och när du väl har vunnit OS-guld, när du är på toppen av stegen, då kommer du göra allt i din makt för att vinna OS igen. Jag får upp en textrad i mitt huvud från låten Badlands av Bruce Springsteen. Han sjöng: poor man wanna be rich, rich man wanna be king. And the king ain't satisfied until he rules everything. Jag hämtar ofta glädje, tröst och inspiration från lyriken. Det är en grym låt, Badlands, för övrigt, som min bästa vän Jonas Liv en gång fick mig att lyssna på. Tack för det, Jonas. Och på samma sätt som stick din kukautografen hängde på Antons vägg, eller faktiskt senare i Ljunghall, styrkerummet brorsan byggde när han gick sista året på skidgymnasiet i Ljuster. På samma sätt så hängde mitt samtal med Tor Arne kvar i mitt huvud. Och frågorna studsade fram och tillbaka. Varför lägger jag ner nästan all min tid på att bli så bra som möjligt på skidor? Speciellt då jag aldrig förmodligen kommer vinna några OS-medaljer. Eller när blir jag nöjd? Blir jag, Lars Tage Ljung, någonsin nöjd? Jag är född i en liten dal med en pojkes drömmar och en bondes moral. Jag flyttade hemifrån när jag var ett ung. Jag mådde som en prins men ville bli kung. Wow, jag blir aldrig riktigt nöjd. Wow, jag blir
jag flytta från landet och träffa en vän. Hon var mitt allt, men jag såg grönare gräs på en annan äng. Nu står jag ensam kvar och ångrar det jag gjort. För även grönt gräs vissnar fort. Wow, jag blir aldrig någonsin nöjd. Drömde att jag stod vid pärleporten. Ja, med nyckeln i handen var jag välkommen in, men när Sankte Per sa Lasse, känn dig välkommen in, så sa jag tack polan Per, men jag bara ser mig omkring. Jag blir aldrig riktigt nöjd. Jag blir aldrig riktigt nöjd. Jag blir aldrig riktigt nöjd.
Jag blir aldrig riktigt nöjd, eller I ain't ever satisfied, som Steve Earle sjunger i originallåten, som jag tog med friheten och tolkat i vårt svenska språk. Några sista ord om skidikonen Tor-Arne Hetland. Han målas kanske inte upp som någon särskilt genuin trevlig kille här, men faktum är att Tor-Arne är en väldigt god vän och han har några fantastiska egenskaper, varav brutal ärlighet är en av dem. Hörrni, det kommer bli en del fantastiskt och underbart när jag nu försöker göra ett bokslut för mina år som elitsatsande skidåkare. Men det är ju inte mitt fel. Alltså, det är ju inte mitt fel att jag haft så många fantastiska människor runt mig som hjälpt, stöttat och delat den här resan med mig. Alltså, det är ju därför det kommer bli en hel del superlativ den närmsta timmen. Men det är väl bättre att avsluta en skidkarriär proppad med en massa superlativ istället för motsatsen. Apropå superlativ, för några veckor sedan så fick jag vara med på ett häftigt äventyr i Sochi. Uppe i de majestätiska bergen ovanför Svarta havet fick jag uppleva mitt första OS på plats. Och även om vi inte fick ut det som fanns i kropparna på våra svenska skidskytteherrar, så var det omöjligt att inte bli blöt av den fantastiska framgångsvåg som sköljde in över längdlandslaget under hela Sochi-spelen egentligen. Men när jag kom hem från Ryssland och såg damernas 30-kilometers lopp på tv, så kommenterade Per Elofsson, denna legend och för mig förebild, att Elof gjort det bra bakom micken, ja, det tror jag är den allmänna uppfattningen och även den uppfattningen jag själv har. Men under damernas 30-kilometers lopp så kunde jag inte hjälpa att bli upprätt sagt besviken. Charlotte Kalla, denna otroliga idrottskvinna och person som jag haft nöjet att följa från hennes första junior-VM och fram till där hon är nu, idag. Charlotte hade ett fantastiskt OS i ryggen som ni säkert vet. Men hon hade slutet av OS-problem med sjukdom och efter spelens sista distans 30 km fristil, gemensam start, då fanns inte formen där. Efter 10 km så hade Charlotte släppt den stora klungan och här börjar man från kommentators håll efterlysa, ja, nästan uppmana Charlotte att kliva av och bryta tävlingen.
Det är frågan om hon ska helt enkelt kliva av, runda av det här loppet om det känns så här tungt.
Ja, det går väldigt tungt nu för Charlotte.
Hon har ju egentligen ingenting för det heller om hon känner sig så här sliten och seg. Det är lite spännande också att se vad Charlotte Kalla gör. Om hon väljer att fullfölja eller om hon helt enkelt kliver av.
Alltså, jag kan förstå att långsiktigt kan vara smart att kliva av en tävling om man har en sjukdom i kroppen eller om det skulle vara första distansen på ett OS. Men nu var det ju faktiskt sista distansen vi pratar om. Och jag skulle vilja tänka ett steg till bort ifrån Laura skidstadion i Sochi. Alltså, vilka signaler sänder man egentligen ut till barn och ungdom? Att man bör kliva av för att det går tungt? För att man underpresterar, eller kanske ännu värre, om du inte har möjlighet att vinna, då är det inte värt att du håller på. Nu kanske jag drar det hela lite till sin spets, jag erkänner det, men jag tycker faktiskt att svensk skidåkning i perioder lider av ett för stort prestationsfokus. Man har ett rankingssystem från internationella skidförbundet där det lönar sig att inte gå i mål om man gör dåliga resultat. Går man i mål med ett dåligt resultat, ja, då riskerar man en sämre ranking till nästa race. Och ibland kan jag nästan få känslan av att man kollar snett på folk som satsar men som inte är i toppen och som inte slåss om världscupplaceringar. Kanske speciellt i damklassen. Där är man dum om man satsar vidare på skidor om man inte har några resultat från ett junior-SM. Jag kan ha fel, eller rättare sagt, jag hoppas att jag har fel. Men jag kan inte hjälpa att känna att just det här är ett område där svensk skidåkning kan utvecklas och förbättras. Jag brukar ha lite koll på norska mästerskaperna. Jag har ju själv bott i Norge och har några kompisar därifrån som tävlar. Och jag häpnas varje år hur många satsande skidåkare det finns i vårt västra grannland. Alltså det är klart att spetsen blir vass när pyramiden har den basen. 132 tremannalag på här i stafetten under årets norska mästerskap i Lillehammer. Och det är att jämföra med Sveriges 22 stycken lag på SM. Alltså 132 tremannalag, långt ifrån alla elitsatsande. Men ändå, det säger en del om inställningen till idrotten. Det säger att det är lov att kriga i skidspåret även om du inte kan slåss om topplaceringar. Du ska inte bryta varenda skidtävling som du underpresterar på. Och det är lov att misslyckas. Är det något jag är stolt över när jag nu med begränsat perspektiv försöker se tillbaka på mina år i skidspåren, så är det faktum att jag aldrig givit upp en eller brutit en tävling. Ibland har det slutat i sjuktält. Estland Tartu Marathon 2009, det är en personlig favorit. Efter en minst sagt strulig natt så tog det tvärslut efter 30 km åkning. 32 km kvar till målet i Tartu. Det blev sjuktält, det blev EKG, det blev dropp så kallt så jag tappade känslan i hela armen. Och det blev väldigt stressigt att hinna med båten hem. Men jag vann spurten av 23 platsen. Smärta är tillfälligt, ära vara för evigt. För mig så har det alltid varit självklart att alltid göra sitt bästa. Vallare, vätskelangare, jag så många personer det finns runt en elitidrottare. Dessa personer som alltid ger sitt yttersta oavsett hur det känns. Som man alltid kräver ska göra sitt yttersta. Jag önskar alltid kunna bjuda tillbaka med toppresultat. Men det är ju inte alltid det går tyvärr. Men det minsta jag kan göra och det enda jag kan lova är att jag ska göra mitt absolut bästa från första till sista stavtag. Det är väl inte mer än rätt. Nu ska jag återigen berätta en sann historia om hur ett av mina värsta upplevelser i skidspåret samtidigt blev ett av de bästa. Men först dammar vi av gitarren. Living on a Prayer med John Bon Jovi ses kanske mest som en hård pudelrocksdänga. Men här finns även ett visst djup i texten. Jag, Anton Järnberg och Daniel Rickardsson, vi kallar oss för Team Moral. Vi slet på och resultaten uteblev i långa perioder, men vi gav aldrig upp. Vi hade en grym träningsmoral och framförallt så hade vi jäkligt skoj. Och när Bon Jovi sjunger raderna "We gotta hold on to what we got. It doesn't matter if we make it or not. We got each other and that's a lot." Ja, då känns det nästan som att han sjunger till Team Moral. Det gör i alla fall jag.
Tommy used to work on the docks. The union's been on strike. He's down on his luck. It's tough. So tough. Gina works a diner all day. Been working for the man. She brings home her pay for love. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we'll make it or not. But we got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Whoa, we're halfway there. And we'll make it, I swear. Whoa, living on a prayer. Tommy's got a six-string in hock. Now he's holding it in what he used to make it talk so tough. So tough. Gina dreams of running away. She cries in the night. Tommy whispers, baby, it's okay. It's okay. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we'll make it or not. But we got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand, and we'll make it, I swear. Whoa.
Nu spolar vi tillbaka tiden till 2008. Orsa Grönklitt, Team Morale på plats som Hudiksvalls tre enda musketörer som skulle köra 50 km fristil massstart. Efter 2 kilometer så började jag känna lätt smärta i mina vader. Jag känner igen känslan. Under större delen av min karriär så har jag haft till och från problem med vaderna när jag skatat. Det som händer, och som även händer den här gången i Grönklitt då, det är att vaderna blir hårda som cementklumpar och fötterna domnar bort. Det är ingen trevlig känsla, och framförallt så är det lite lurigt att skata om man inte känner sina fötter. Jag fick efter 5 kilometer börja staka. Yes, 45 kilometer stakning kvar, perfekt. I de brantaste backarna lyckas jag stappla mig upp med lite skate-liknande saxning. Av elaka tungor kallad långloppssaxning, eller brynteklassiskt, eller tjuvskate kanske till och med. Men utöver det så var det stakning, och varje varv, när jag kom in och varvade på skidstadion, så uppmanade ledarna mig att bryta. Jag slet mig runt och jag hade inte många personer bakom mig i spåren när jag korsade mållinjen. Men det hade varit tufft och tungt före och en ovanligt tuff 5 mil som gjorde att många hade brutit tävlingen. När jag träffade Danne efter loppet så är han besviken. Danne var 19:e man och det var ett riktigt sunklopp, som han själv uttryckte det. Men Anton hade väl ändå gjort en okej insats och glidit in topp 30. Jag hade också lyckats få i mig en rejäl dos koffein under tävlingen. Jag hade testat ett nytt ogenomtänkt upplägg att ta cola, sportdryck blandat med koffeintabletter redan från första vätskestationen efter 5 kilometer och sen fortsätta sova 50 kilometer till mål. Normalt sett så tar vi ju cola, koffeinblandning, men bara på slutet av tävlingen för att få en kick. Men nu var det alltså dags att testa från första 5 kilometerna hela vägen runt. Jag uppskattar ungefär 4 timmar efter målgång så ligger jag i sängen. Jag hade fortfarande inte duschat och äta, det var helt otänkbart. Och den värsta koffeinfrossan hade väl kanske lagt sig. Andningen hade börjat lugna ner sig och blivit lite mer rytmisk. Men besvikelsen, den var stor. Och säga att jag mådde bra i övrigt, det hade varit en överdrift. Jag låg och hade legat stabilt i fosterställning då Danne, som var min rumskompis under tiden i Grönklitt, kom stormande in i rummet. Lascha, Lascha! Vi har tagit lagbransch! Hudiks ledare hade ringt från prisutdelningen och undrat varför vi inte var på prisutdelningen. Vid lagmedaljer så räknar man ihop tiderna på de 3 snabbaste åkarna från en och samma förening. Och nu hade vi alltså tagit Hudiksvalls första lagmedalj på väldigt många år. Det här var ju innan Hudik gick in i sin guldera. Nu hade man kämpat hårt sedan nya uppstarten 2004 utan att lyckas vunna en enda lagmedalj på SM. Men nu hade alltså Team Moral helt otippat fått utdelning. 8 sekunder före 4:an Stockvik. Alltså 8 sekunder på totalt 15 mil. Må hända att jag äventyrat hälsan några gånger. Jag kan bara tänka mig vad Elof skulle ha skrikit åt mig om han sett mig staka runt den där tävlingen. Men exakt där och då kändes det som att det var någon som gav mig en stor belöning för att jag alltid slet. Varje tävling, varje träning, hela året runt. Det var någon som strök slitvargen lite med hårs och sa grattis. Jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att kanske inte vinner några tävlingar, men ge aldrig upp, kriga på. Jag lovar att det kommer komma mycket positivt ut av det, kortsiktigt som i det här fallet, men även långsiktigt. Och det är faktiskt en stor förmån att få kliva upp varje morgon och veta vart man vill och vart man vill. Att ha någonting i horisonten som styr och något närmare delmål som drar i dig, oavsett om du vill bli ingenjör, kroppsbyggare, konsertpianist eller skidåkare som i det här fallet. Var det än är, så är det livskvalitet att kunna jobba hårt för en dröm. Hur vidare du lyckas eller inte, Det är mer eller mindre oförutsägbart. Men in the end, it's right. And I hope you had the time of your life.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this time and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, in the end it's right. Well, I hope you had the time of your life. So take your photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf for good and for good time. Tattoos and memories and asking on trial. For what it's worth, it was worth all the while. But it's something unpredictable, in the end it's right. Well, I hope you had the time of your life. Something unpredictable, in the end it's right. Well, I hope you had the time of your life.
Jag är född på mitten av 80-talet och jag tillhör den första generationen som växte upp med mobiltelefonen. Det är skrämmande egentligen att tänka på hur mycket tid man har lagt ner på att prata, smsa, mmsa, spela spel och nu på senare tid surfat. Alltså vad man kunde ha gjort av den tiden istället. Vad gjorde farsan som ung eller farfar när de inte spelade Snake på Nokia 3310? De flesta samtal man får, de lägger man inte på minnet. Men så finns det några få samtal som man aldrig glömmer. Jag lovar att alla som lyssnar har minst ett samtal ni aldrig kommer glömma. Samtal laddade med glädje, spänning eller sorg. Jag har några stycken oförglömliga. Maj 2005 när Lars Selin ringer och berättar att jag inte var uttagen till juniorlagets träningsgrupp. Jag uppskattar såklart samtalet men verkligen inte beslutet. Men jag minns även när samme Selin, som numera är faktiskt en av mina bästa vänner, ringde 6 månader senare för att gratulera till uttagningen på junior-VM. Om jag minns dessa samtal när man blir äldre och gråare, det låter jag vara osagt. Men ett samtal som jag däremot aldrig kommer glömma så länge jag lever, i alla fall med förståndet närvarande, det är ett samtal jag fick den 19 april 2012. Jag hade varit i Bruksvallarna med delar av min kära klubb Hudiksvalls IF i några dagar. Men jag var tvungen att åka till Östersund över dagen för att närvara vid ett möte på Vintersportcentrum. I bilen på väg tillbaka till Bruksvallarna så ringer telefon. Daniel Rickardssons namn dyker upp på displayen och jag svarar väl ungefär som jag brukar. Tjenare slangen! I samma sekund så hör jag, shit, det är något som inte är bra, det är något som inte stämmer. Daniel andas tungt och ansträngt och han hade väldigt svårt att få fram ord. På som 2-3 sekunder så fylldes huvudet med tusentals tankar på vad som kan ha hänt. Men ingen av de där tankarna var lika orättvis och brutal som det Daniel precis skulle berätta. Vår klubbkompis, Fredrik Karlsson, är död. Vi hade 2 veckor innan firat Fiddes 27-årsdag och nu fanns han inte längre. 2 timmar innan Daniel ringde så hade Fidde skadats i en skoterolycka på Funäsdalsfjället. Med så svåra skador att livet inte gick att rädda. Det samtalet från Daniel var startskottet på en väldigt jobbig vår för mig. Och såklart inte bara för mig utan för de flesta av andra vännerna man har i skidspåret. Jag hade det jobbigt, men jag kan bara tänka mig hur det var för Jespen Bodin som höll Fidde i sina armar när han tog sina sista andetag. Hela familjen Karlsson, alltså Eva, Janne och lilla syster Anna, som samma dag satt sig i bilen och åkte från hemmet till Vetlanda upp till Sveg för att få en sista minnesbild av sin älskade son och bror. Och sen vidare till oss andra i Bruksvallarna. Pappa Janne som gick in i vår stuga för att packa ihop Fiddes väska, bära ut den till Fiddes bil. Och för att senare köra bilen till lägenheten i Östersund och fortsätta packa ut sakerna som tillhörde Fidde. Deras son som de aldrig mer skulle få se. Vi var ju alla chockade och förstod väl inte riktigt vad som hade hänt. Plötsligt så var det ingen som sov i underslafen under Freddan. Vi var bara tre i stugan istället för fyra. Och han som var den största glädjespiraren och energikicken vi hade i skidfamiljen, han var borta. Och kvar fanns bara en stor, tung sorg. Det händer att jag får frågan om vilken som är den tuffaste tävlingen jag åkt. Många undrar hur det känns att staka Vasaloppet eller hur den sista 3 kilometer långa backen på Marcialonga känns efter nästan 70 kilometer stakning. Jag kan säga att mitt livs tuffaste tävling var utan konkurrens Fjälltoppsloppet 2012. 2 dagar efter att Fidde lämnat oss så tävlar vi. Med sorgeband på armen för hans ära, och det var inte helt lätt. Men utmaningarna för min del var inte färdig med det. Jag fick frågan om att spela i Vetlandas kyrka på Fiddes begravning den 25 maj. Lika självklart som det var att tacka ja, och lika extremt svårt var det. För jag stod inför den tuffaste utmaningen jag mött i hela mitt liv. Fantastiska lilla syster Anna hade som en del i sitt sorgarbete tror jag förberett Fiddes sista vila in i detalj. Jag skulle spela Heart of Gold med Neil Young samt Lars Winnerbäcks Kom ihåg mig då. Båda låtarna med gitarr, sång och munspel. Glömma texten, spela fel på gitarren eller hamna på falska toner på munspelet, det var ju som inte aktuellt. Även om jag tror att publiken var ganska förstående och förlåtande, så ville jag för min egen skull att allt skulle vara perfekt. För det var ju som inte värt något annat än perfekt. I förberedelserna så fann jag kolossalt mycket hjälp från mitt liv som elitidrottare. Jag kylde mina fingrar med isvatten tills jag inte kände dem längre. Jag spelade munspel samtidigt som jag gick i trappor och i uppförsbackar, så flåsig att luften inte räckte till. Jag sjöng texten 4 gånger så fort och jag tänkte, om jag bara klarar av att spela gitarrkompet utan känsel i fingrarna, om jag bara sätter munspelsriffet anfodd med 140 i puls, och om jag klarar att sjunga rätt ord 4 gånger så fort som originalet, jag klarar jag det, då kommer jag klara av att spela i kyrkan. Så den 25 maj så stod jag där. Jag och Fiddes pappa Janne, vi stod längst bak i kyrkan. Vi var först på plats, före alla gäster, före prästen, före alla andra. Kyrkbänkarna ekade tom. Vi lät vår blick sväva ut över det mäktiga kyrkrummet och längst fram vid altaret stod kistan. Övertäckt av rosor och annat sommarfint blomster. Och längst fram på kistan så stod en bild på Fidde. Tagen samma kväll som Danne, jag och Fidde gick på bankett och tog emot lagsilver på SM. Bara 3 månader innan. Janne suckade tungt. Såg tomt framför sig i riktning mot kistan. Och jag kommer aldrig glömma de ord han sa. Livet. Livet är bra orättvist. Fidde, vi må sakna dig men vi kommer aldrig glömma dig. Och för första gången sedan begravningen så tänkte jag spela Kom ihåg mig då. Jag gör det för dig och jag gör det för din familj.
Står ensam kvar på tå och ytan inte går att nå. När du träffat botten, kom ihåg mig då. När du tagit första bästa tåg och du gör vad som helst för en dialog. När du står sist i kön, kom ihåg mig då. När hösten gömmer dina spår så att du inte hittar hem. När du är vilsen i en vinternatt igen. Kom ihåg mig då. Det blir varma sommardagar. Kom ihåg mig då när vinterisen ligger klar. Kom ihåg mig då. Här finns du kvar. När du står på toppen och tittar ner och det är ljust vart än du ser. När du vunnit, kom ihåg mig då. När du får spring i dina ben och i jordens dragningskraft är klen. När du är i luften, kom ihåg mig då. När våren öppnar sina dörrar och du tar den långa vägen hem. När du sitter på uteserveringen där vi satt igen. Kom ihåg mig då när det blir varma sommardagar. Kom ihåg mig då när vinterisen ligger klar. Kom ihåg mig då. Här finns du kvar. När varje dag känns likadan och när det skymmer över stan och när du drömmer, kom ihåg mig då. Du har varit i alla vrår och du har testat allt som går. När du tröttnat, kom ihåg mig då. När det blir varma sommardagar, då finns du kvar, då finns du kvar. När vinterisen ligger klar, då finns du kvar, då finns du kvar. Här finns du kvar.
Vad är det för fel nu då? 29 slag i minuten. Alltså jag satt upp i några sekunder, jag kollade igen. 29 stod det på pulsklockan. Jag hade 3 månader tidigare flyttat från skidgymnasiet i Ljusdal till Norge. Till den lilla skidmetropolen Meråker. Jag var i mitt livsform. Jag hade skuggat Petter Northug och självaste Frode Estil på intervaller. Jag var fullpumpad av självförtroende, motivation och tillförsikt. Föga anar jag att jag var på väg 120 kilometer i timmen rakt ner i den djupaste gropen jag någonsin grävt. Meråker var en helt fantastisk plats att komma till som 20-åring med ett enda mål. Bli bäst i världen på skidor. Höstväder var bedrövligt, men jag älskade träningen i Meråker och springa runt i fjällena var fantastiskt för en liten grabb från Hälsingekusten. Jag fascinerades av många saker. Petter Northugs enastående egenskap att plåga sig själv på träning, Frode Estils visdom, Per Öyvind Torviks kunskap och enastående förmedlingsförmåga, skidintresset i byn och så var det här med blåbärsrisen. På Meråkerfjällen så växte blåbärsris med så stora och starka rotsystem att det knappt gick att rycka upp dem i backen. Så det blåsiga, blöta och karga klimatet uppe på fjällhöjderna hade såklart selekterat fram blåbärsris med så stora och starka rötter att de klarade av de tuffaste och mest krävande av väder. De utsattes så ofta för utmanande väder och vind så de hade under årtal anpassat sig efter det. Genom att växa sig starkare. Och jag fäste mig vid tanken. Om jag bara utsätter mig själv för tuffare träning, större belastning, så kommer jag, lik blåbärsrise, växa med tåligare och starkare än alla mina konkurrenter. Jag gillar fortfarande tanken, men har väl med tiden insett att det bör vara sol och vindstilla i perioder också. Precis som det är på Meråkerfjällen om du träffar rätt dag med fjällturen. Nu visade kalendern oktober och pulsklockan 29. Ett lågt värde såklart, alltså hjärtat slår varannan sekund. Men det är framförallt lågt med tanke på att jag brukar ligga på 45 med vilopuls. Något kunde ju vara fel, men det kändes ju dumt att chansa. Något kunde ju faktiskt också vara rätt. Det var lika bra att träna. Frode Estil, han var min tränare under den här perioden. En otroligt bra tränare och en fantastiskt snäll person. Han sa ofta till mig att jag tränade som den evige tvåan. Den som vinner, det är inte den som alltid tränar ett extra pass eller ett extra intervalldrag. Den som blir nummer ett, det är den som har självförtroende att när kroppen behöver ta en extra vilodag eller köra ett intervalldrag mindre än vad som står på planen. Jag hörde ju vad han sa men förstod väl inte riktigt vad han menade då. Allt gick ju så jäkla bra. Jag utvecklades och motivationen sprutade. Nu förstår jag vad Frode menade. Veckan efter jag slängde pulsklockan i soppåsen så åkte jag hem till Hälsingland och sprang 6 km kort löptävling. Efter 3 km började lår, vader, över- och underarmar, ja egentligen hela kroppen, börja krampa så illa att det blev svårigheter att ta sig framåt. Det var starten på min tuffaste period som idrottsman. På bara några dagar gick jag upp 2 kilo. Jag tränade på som tidigare men började försöka göra justeringar i min sen tidigare ganska strikta kost. För jag ville ju verkligen inte gå upp i vikt nu när jag var på väg in i vad som skulle bli min stora säsong. Men efter en vecka hade jag gått upp 3 kilo. Och hur jag än gjorde så gick det inte att stoppa. Jag var konstant hungrig och även resultaten på träningen började bli sämre. Jag gick upp 10 kilo på en månad. En månad när jag tränade 90 timmar. Att flytta till Norge, det var på många sätt bra men inte ekonomiskt. Jag hade ingen inkomst sen tidigare och CSN-sedlarna de var ganska tunna i Norge. Jag har världens bästa föräldrar som såklart hjälpte mig och hade förmodligen hjälpt mig ännu mer om jag bara frågat. Men jag var ju 20 år. Det var inte så fett att fråga sina föräldrar hela tiden. Man ville ju klara sig själv. Jag antar att det finns någon biologisk programmering om att man ska klara sig själv när man kommer upp i 20 åren. Men jag blev rätt duktig på att leva snålt. Jag motorbromsade hela vägen till skolan trots att det ibland slirade iväg i kurvorna. Jag hade extremt lite värme på i stugan där jag bodde. Det funkar ju bra med dubbla täcken och mössa på vintrarna när man sov. Jag stal toapapper från skolan, sorry. Det fanns ju ingen skollunch på skolan heller, utan den skulle man ta med sig själv. Och där såg jag ju också en möjlighet att skära in några kronor. Min lunch bestod av blåbär från de berömda blåbärsrisen då. Vetemjöl och vatten, delikat tillagad varje söndag kväll till vad som kallades för blåbärsgröt. Till det så hade jag 4 stycken skivor knäpbröd, 5 kronor för 750 gram. Lite leverpastej, för det var ju viktigt med järnvärdena såklart. Och på fredagarna då brukar jag lyxa till det rejält med en morot. Middagarna, det var frysta matlådor från morsan så länge lagrarna räckte. Så levde jag under 3 månader med full träning. Detta tillsammans med att det alltid regnade och stormade i min träningsdagbok, det gjorde ju att jag utvecklade hypotyreoidea. En nedsättning i sköldkörteln. Förenklat fick jag det förklarat att kroppen var i sån obalans vad gäller energi och näring att den ställde om sig till svält och den tog tillvara på allt den fick i sig. Så min lösning att föra en ännu striktare kost, det var egentligen bara motsatsen till vad jag behövde. Jag mätte mitt kroppsfett och fick tips om att gå ner några kilo. Bara hoppa över Coca-Colan så kommer du med den där träningen du genomför tappa de där kilo på några veckor. Frustrerande diagnos för någon som inte druckit cola sedan grundskolan. Undantaget cola-koffeinblandningen under tävlingarna. Det som skulle bli min genombrottssäsong, det blev en säsong på botten av resultatlistan. Och undantaget några korta perioder och några få tävlingar så fortsatte det här att spöka. Så fort jag hade perioder av mycket träning så började vågen visa mer. Efter 3 år, då var jag så less på det faktum att jag tappade kontrollen över kroppen. Att jag inte fick de resultat jag drömt, hoppats och kanske själv ansåg att jag förtjänade. Jag var så less jag tog ett break och jag visste inte helt ärligt om jag skulle komma tillbaka till elitidrotten. Min mycket gode vän Öyvind Sandback, som tillsammans med H.C. Holmberg förmodligen är de kunnigaste personerna inom längdskidor, i vart fall de kunnigaste jag någonsin mött. Öyvind sa till mig, det är bättre att ta ett steg tillbaka och försöka hitta en väg runt problemet istället för att fortsätta stånga huvudet in i väggen gång på gång på gång. Så fick det bli. Jag tog ett jobb på en sportbutik i Meråker. Jag började träna ett gäng 11-åriga grabbar i fotboll och så flyttade jag in hos Frode i hans gamla hus. Helt fantastiskt egentligen vilket stöd jag fick om man tänker efter. Alltså Frode, han var ju så mycket mer än en tränare för mig. Han var och han är en otrolig person. Efter 6 månader med break började resan tillbaka. En resa som till min stora glädje fungerade. Träningen svarade och jag blev stegvis bättre. Och mina besök i det övre skiftet av resultatlistan blev allt frekventare. Jag hade varit ner på botten. Jag hade varit ner på botten som skidåkare och vänt. Jag lämnade Meråker med så mycket kompisar, så mycket minnen, en högskoleutbildning och en erfarenhet som inte gick att läsa sig till i någon av mina idrottsvetenskapliga studieböcker jag hade. Det var fler saker som inte flöt på lika bra under min tid i Meråker. Kärleken var väl kanske ingen höjda kapitel. De enda jämngamla som fanns i bygden, det var skidåkare. Och under mitt första år gick jag i samma klass som en tjej som jag började tycka om. Jag bestämde mig för att ta 740, åka och hälsa på henne en kväll. Hon mötte mig i dörren och tyckte det var kul att jag kom förbi för att hälsa på henne, men hon hade som ingen vidare lust att släppa in mig i lägenheten. Det var lite för nära säsong. Hon kunde ju bli förkyld. Ja, det sjuka med det här är att jag fortfarande inte vet om det är en bortförklaring eller om det faktiskt var så. Oavsett så skrev jag en sång om händelsen som jag alltid blev ombedd att spela när det var festligheter i bygden. Folk kände till historien och jag tror de gillade faktum att jag skojade lite grann med personens efternamn. Faktiskt så sent som för 2 veckor sedan när jag var i Davos och spelade på Autografkungen Hettlands 40-årskalas faktiskt, så ville publiken höra Leka med elden. Jag avböjde att spela den då, men jag hade faktiskt tänkt att en gång för alla spela den här och nu.
Så äkta och nära men ändå så svår att nå. Hon var så lätt att prata med men ändå så svår att förstå. Och jag borde ha nöjt mig med det vänskap ger. Och mitt huvud sa stopp men mitt hjärta skrek mer. Hennes normer var tung på en is som var skör. Jag borde ha tänkt mig för och stannat upp, gått tillbaka, för jag högg i sten som att be om problem. Hon var förbjuden frukt som kan ge svåra men, som att be om problem var som att leka med elden. Jag lekte med elden när jag var med dig. Det var som att leka med elden. Jag kan inte hejda mig. Hon kan vara mjuk som snö och vass som is. Hon har en förmåga att stänga mig ute helt på något konstigt vis. Det är som att jag ropar till någon som är döv, som att försöka styra ett fallande löv. Hon är en sån som man ser på men som ingen rör. Jag borde ha tänkt mig för och stannat upp, gått tillbaka, för jag högg i sten som att be om problem. Hon var förbjuden frukt som kan ge svåra men, som att be om problem. Det var som att leka med elden. Jag lekte med elden när jag var med dig. Det var som att leka med elden. Jag kan inte hejda mig. Jag kan inte sluta. Stanna upp, gå tillbaka, för jag högg i sten som att be om problem. Hon är förbjuden frukt som kan ge kroniska men, som att be om problem. Är som att, jag tror fortfarande det är som att leka med elden. Jag lekte med elden när jag var med dig. Det var som att leka med elden. Jag kan inte hejda mig. Jag kan inte sluta. Du får det att brinna. Hon var så äkta och nära, men så svår att nå.
Leka med elden. Musiken är skriven av Niklas Frisk och Andreas Mattsson, och det är ju Brolle Juniors gammal låt som jag återigen stal och översatt till svenska då. Hörrni, under åren i skidspåret så har jag fört samman med en massa personer i många häftiga och extremt roliga konstellationer. Juniortiden med Orsa SK, det är en favorit. Vi hade en galet bra stämning i laget och prestationsklimatet var kanske inte alltid kokhett. Men med facit i hand så tror jag det var perfekt för mig, som ofta kom till tävlingar eller mästerskap med höga axlar, stort prestationsfokus och en hög spänningsnivå. Kontrasten att få umgås med personer som inte var supernoga med resultatlistan på tävlingarna, det gav mig ett härligt perspektiv och det funkar väldigt bra för mig. Under mina 3 år i Orsa så hade jag väldigt många fina ledare. Lasse Liljedahl var och är en av mina favoriter. Han såg verkligen vikten av de aktiva som inte alltid presterade bäst men som alltid gjorde sitt bästa. Och han visade liksom att det var okej att inte vara bäst. Det var okej att inte alltid lyckas. Så länge man gjorde sitt bästa så var det okej. Och dessa personer, de bidrog ju väldigt ofta på många andra sätt, inte minst socialt. Alltså jag tror generellt inte på det här att kasta 100 ägg rakt in i väggen och hoppas att något håller. Speciellt inte i svensk skidåkning, för vi har inte aktiva så vi kan gödsla med dem. Här gäller det att ta tillvara på dem som vill åka skidor, och det gjorde verkligen Orsa SK och även skidgymnasiet i Ljusdal. Och jag är tacksam att jag fått vara del av de där 2 organisationerna och inte något elitjagande juniorlag eller gymnasium. Men fungerar det, tänker ni? Kan man bli bäst i världen utan stenhård styrning, tidig specialisering och prestationsfokusering? Ja, i våran idrott längdskidor. Det kan man faktiskt bli det. Det tycker jag Anna Hag, min klubbkompis från tiden i Orsa, och Daniel Rickardsson, min skidgymnasiekollega från Ljusdal, tycker de är 2 levande bevis på det. En annan konstellation som jag aldrig glömmer, det är ju norska sprintlandslaget Sprintgutta. Inför OS-säsongen 2010 så blev jag inbjuden att följa med på 40 samlingsdygn. Allt ifrån Ramsa och Österrike och Livigno i Italien till Trondheim och Beitostølen. Och min uppgift var enkel, i alla fall på pappret enkel. Det var att skapa en show på presskonferensen på Beitostølen i november. En show så stor att Sprintgutta skulle ta kommandot in i säsongen. Ulf Morten Aune, han går för mig också in i kategorin stora ledare. Han skötte laget med järnhand. Han var extremt duktig på att se sina egna begränsningar och plocka in expertis externt. Och åkarna, de kom alltid till dukat bord. Och Ulf tänkte på allting, även en hel del utanför det idrottsliga. Ulf sa ofta till mig: du gör ett jävligt viktigt jobb, Lars. Jag själv hade väl kanske lite svårt i perioder att se det, men samtidigt så fick han mig att känna mig väldigt delaktig. Och samma sak gällde ju grabbarna såklart, som tog emot mig med öppna armar. De där 40 samlingsdagarna, de blev några fler året efter, och det var en fantastiskt rolig och härlig tid. Så mycket som jag skrattade den där hösten 2009, det vet jag inte om jag skrattat någon gång i mitt liv. Det ligger 2 klipp på YouTube från den här tiden. Dels showen från Beitostølen som fick namnet Björn Lind Blues. Klädd i den svenska landslagsdressen föreställandes OS-kungen från Turin. klev jag upp på scenen som värsta Judas egentligen och drog av en låt som lät ungefär så här. Det var 4 år sedan jag gick ett bra skiren. Vad hände med formen? Vart tog den vägen? Vi var världens bästa sprintlandslag. Tobbe Fredriksson, Peter Larsson och jag med 2 OS-guld i min hand. Så mycket bättre än vårt västra grannland. Men gulden blev till sand. Nu har Tobbe blivit halvfet och jag har mist min ork. Och Peters enda möjlighet är att OS flyttas till Düsseldorf. Emil går nog till A-final, men hur jävla enkelt är det ensam mot 5 norrmän? Vi har försökt med allt vi har, tjuvskatat, knuffats och butta. Men inget verkar stoppa sprintgutta. Ja, någonting sånt där. Ungefär så där i alla fall. Vi fick första sidan i Sportbladet och avslutningsdelen av Norska Sportsrevyn. Ungefär Sportspegeln på svenska, tror man kan säga. Och en uppmärksammad kontering på Svenska Idrottsgalan av min gamla barndomsidol Magnus Uggla. Så man kan väl lugnt säga att uppdraget lyckades. Men jag måste erkänna att jag var väldigt nervös för mina då klubbkamrater i Hudiksvall, Björn Lind och Peter Larsson, skulle ta emot det där. Det var ju 2 grabbar som jag verkligen såg och ser upp till. Och jag var rädd för att de inte skulle uppskatta det särskilt mycket. Men Björn var faktiskt den första personen som hörde av sig efter att klippet kom ut på tuben. Han var stornöjd. Och kungen av Düsseldorf, Peter Larsson, svarade upp med ett sms. All publicitet är bra publicitet, så stort tack för det där. Ja, det är 2 härliga grabbar det där. Jag nämnde att det var 2 klipp från den här tiden. Det andra klippet, det är kanske ändå mitt favoritklipp. Jag skulle vilja utmana er att kolla på det här klippet utan att skratta. Anders Glöschen goes old in Ramsa och heter klippet. Glöschen hade förlorat ett vad. Jag kommer inte ihåg vad det var för vad han hade förlorat. Men oavsett, priset för det var att vi i laget fick välja frisyr när Anders skulle klippa sig under lägret i Ramsa. Resultatet upplevs bäst med både ljud och bild såklart. Men jag tänkte ändå bjuda på lite ljud här och nu för att på ett värdigt sätt sätta punkt för det där fina kapitlet sprintgutta här. När vi kommer in i klippet så befinner vi oss på en frisersalong i Ramsau. Frisören ville inte klippa den frisyren som vi önskade, så vi fick ta saken i egna händer. Längdvärldens starkaste skidåkare Börre Ness fick saxen, eller rakapparaten i det här fallet, i handen och fick släppa lös fantasin. Øystein Pettersen, denna fantastiska person, jag tror det är hans röst vi hör först här i klippet.
Här är frisören. Men hon vill inte klippa den svejsen Glöschen har väldigt lyst på. Så då gör vi det. Vi tar jävla ansvar om Glöschen Pettersen och Birvin.
Det är så bra, Glöschen.
Det känns helt jävligt.
Fantastiskt klipp det där. När jag tänker tillbaka på tiden i skidspåret så är faktiskt de tydligaste och gladaste minnena, det är framgångarna som man har vunnit tillsammans med andra. Jag har haft nöjet att få vara med i fantastiskt roliga konstellationer, men även ruskigt starka konstellationer. lagguldet med Anton och Jörgen Brink på Vasaloppet 2011. Mitt första lag SM-guld med Danne och Freddan och även mitt sista lagguld i min sista SM-tävling. Danne och barndomsikonen Anders Sjögren. Och faktiskt en rullskidtävling också. Segern i Delsbo-rullen med mina förebilder Anders Högberg och Fredrik Byström för Helsinge Ski Team. Det är sådana där grejer som sticker ut. Så ska jag ge ett tips, kanske framförallt riktat till yngre utövare, så är det att värna om sina vänner. För det blir så mycket roligare om man kan dela resan och äventyret med sina närmaste och bästa vänner. Och när jag nu ser framåt mot ett liv utan skidåkning så är det ju med blandade känslor såklart. Alltså det ska bli otroligt skönt att slippa räkna träningstimmar, fettprocent, järnvärde och kunna planera vart man ska fira jul utan att vara rädd för att ändra planen på grund av att det inte finns snö eller att någon i släkten ska bli förkyld. Jag tänker kunna sköta om ens nära och kära när de är sjuka istället för att fly fältet. Ja, det ska bli jätteskönt faktiskt. Men oj vad jag kommer sakna känslan av att vara i form. Den där känslan när man inte har något stopp. De här sista plågsamma kilometerna av en tävling när man är på väg mot en kanonprestation. Och tänka få lägga sig så där otroligt sliten efter en 25 timmars träningsvecka. Och veta att imorgon, då är det vila då. Alla de där känslorna, de kommer jag verkligen sakna. Men hur var det här nu då? Hur var det Hetland sa? Blir jag någonsin nöjd? När vet man att man är nöjd? Ja, jag vill säga att jag kämpar lika hårt och lika länge som Hellner, Colonia och Company och de andra i världseliten. Jag har inte uppnått mina mål och inte de drömmar jag hade som liten grabb. Det måste jag ärligt erkänna. Jag har aldrig vunnit några olympiska medaljer. Men jag har fått ut väldigt mycket av min skidåkning ändå. Och jag tror väldigt många med mig har sin egen historia och sitt eget fiktiva prisskåp som är full med en massa saker som man vunnit genom sin satsning. Saker som man inte nödvändigtvis får på en prispall eller som man kan läsa i en resultatlista. Som exempel så har jag, nu i vart fall i mitt eget tycke, världens roligaste jobb. Jag får jobba med elitidrottare från olika idrotter och målsättningen med mitt arbete är att ta så många OS-medaljer som möjligt i Sverige. Snacka om inspirerande arbetsmiljö. Och lägg där till fantastiska kollegor. Så förstår ni kanske varför jag känner mig sugen på att hoppa på den här möjligheten och börja jobba fullt ut. Har det inte varit för mitt liv i skidspåret så har jag aldrig haft den här möjligheten. Så jag ångrar absolut ingenting. Koffeinsmällar, överbelastningar, blåbärsgröt, glädje, sorg, smärta, ja allt har ju varit en del av min utbildning och min resa. Och jag vet att jag alltid har gjort mitt bästa i alla lägen. Alltid tagit de val jag trott var de bästa för mig och min utveckling som skidåkare. Genomgående under hela min satsning. Så ja, jag kan inte vara annat än nöjd. Det finns såklart massa personer att tacka. Personer som har hejat, som har stöttat, som har jobbat både ideellt och professionellt i samband med mig och min skidåkning. Några namn har jag lyckats klämma in så här långt, men långt ifrån alla. Jag tänker på när jag började åka skidor, alltså uppväxten i Norrala. Kjell Mattsson som fick mig att börja åka skidor. Björn Wenzel, förmodligen en tränare som har betytt mest för mig. Utan Björn så hade jag inte blivit skidåkare, det är jag ganska övertygad om. Dan Mars går in i samma kategori, stor betydelse som tränare, bollplank och på senare år serviceman. Samma sak gäller Henrik Mattsson och Ulf Persson. Tiden i Orsa, Bengt och Ola Hassis, Lasse Bissell, Perry Olsson, Urban Nilsson, min första sponsor Magnus Bratt. För tiden i Hudiksvall, Lasse Jonsson, Per Eskelund, Stefan Skalman, Helsinge Ski Team med Viktor Järnberg, Bertil Winkvist, Olle Sjöström, Tord Häggdal, Marcus Ottosson, Robin Bryntesson för glädje och inspiration, Amanda, brorsan, Pekke Söderqvist, Björn Olle Pettersson, det finns ju hur många som helst. Jag skulle vilja avsluta det här med de sista raderna från en av mina favoritdikter, I rörelse. En dikt skriven av Karin Boye 1927. Jag tycker den innehåller alla svar. Nog finns det mål och mening med vår färd, men det är resan som är mödan värd. Tack för att ni har lyssnat.